Här börjar Ljusnande framtid, Pionjärerna 10 av Vivian Stewart. Inläst av Magnus Schmitz för Jämtas. Kapitel 1. Transportfartyget Conway plöjde sig fram genom grov sjö 6 veckor efter det att det lämnat Kapstaden, när Murdo plötsligt blev kallad till kaptenens hytt. Det var efter midnatt och han hade sovit djupt. Han vaknade, buttert och motvilligt, av att sergeant Holmes ruskade i honom. "Vad i helvete är det frågan om, sergeant?" utbrast han retligt. "Vad vill ni så här dags på natten?" "Det är inte jag som vill någonting, sir," svarade den storväxte sergeanten, oberörd av det ovänliga mottagandet. "Det är kapten Barlow, och det är allt bäst att ni snor er på, Mr. Dean, för det är bråttom. Vi har ett myteri under uppsegling." Murdo svor mellan tänderna, men han klev ur sin koj och tog sina byxor och drog dem på sig medan han huttrade av kyla. Det var bitande kallt på de här sydliga latituderna, och även under däck trängde den isande vinden ända in i ryggmärgen. "Kapten Barlow har påstått att fångarna varit beredda att göra myteri minst 12 gånger sedan vi seglade, sergeant," sa han medan han stack fötterna i stövlarna och ställde sig upp på det gungande underlaget. "Det kan vara fler gånger ändå, för jag har tappat räkningen. Men varenda gång hittills har det visat sig att hans farhågor har varit grundlösa. De där arma fångarna är slagna i kedjor och halvt ihjälsvultna." "Den här gången är det annorlunda, sir," försäkrade sergeant Holmes med djup övertygelse. "Den här gången är det allvar. En av dem kom och varnade kaptenen. Jag har kallat ut våra män och beväpnat dem." Han gav en detaljerad redogörelse för de åtgärder han hade vidtagit, men Murdo lyssnade nästan inte. Vid varje föregående tillfälle hade samma försiktighetsåtgärder vidtagits, fördubblad vakthållning. Varje lucka som ledde ner till fångarna på orlopsdäck bevakades och 2 man med laddade musköter på post utanför kapten Barlows hytt på uttrycklig begäran från honom. Det var emellertid ett under att de arma satarna till fångar inte hade försökt att överta fartyget långt tidigare, tänkte Murdo dystert, medan Holmes räckte honom hans fuktiga, saltsträva uniformsrock och han krånglade sig i den. Gud ska veta att de hade provocerats över gränsen till det uthärdliga under de här senaste månaderna. Barlows handelsvaror upptog utrymme som skulle ha varit deras, med det resultatet att alla 170 var hopträngda i det illa luktande, ohyreförpestade mörkret i skeppets buk, kedjade med ett minimum av motion och tvingad att existera på mat som i obehagligt hög grad påminde om de skulor man brukade ge till svin. George Delancey hade protesterat högljutt och krävt förbättrade förhållanden för fångarna, men Barlow hade sannoliken inte gjort mycket för att tillmötesgå hans krav. Han hade visserligen beordrat rökning av orlopsdäcket innan skeppet angjorde Rio, men det var mer för att han fruktade ett ingripande från hamnens hälsovårdsmyndigheter än för att han ville undgå att ådraga sig Delanceys missnöje. De båda männen talade överhuvudtaget inte längre med varandra och stämningen i matsalen hade av den anledningen blivit minst sagt spänd, medan styrmannen Henry Fry stod på Delanceys sida men var rädd för att visa det öppet och resten av officerarna var hans aggressiva motståndare. Och han själv. Murdo suckade. Han medgav inom sig att det var ren feghet som fick honom att förhålla sig neutral och han beklagade det djupt. Han tyckte om och beundrade George Delancey, men det stod för mycket på spel för honom för att han skulle våga ta några risker. Faran var allt för stor och de följder som väntade honom om hans verkliga identitet skulle bli avslöjad var allt för fruktansvärda för att han ens skulle våga tänka på dem. De skulle utan ett ögonblicks tvekan slänga ner honom bland fångarna, om de skulle få veta vem han verkligen var och vad han hade gjort. En fånge som ringt på vägen.